Tack så mycket för välkommen och tack så mycket för bön. Jag har slagits många gånger och faktiskt hur oerhört sekulariserat Sverige har blivit. Avkristningen alltså. Man kan se det till exempel med motstånd och fientlighet som man ser från ateister och humanister och tyckarelit. Från myndighet och akademi och även skola ända in bland myndigheterna. Det har blivit en ateistisk sekulär norm som ofta tas som självklar. Ofta kan man skildras som lite dum och korkad om man tror på Gud. Och kristen tro och värderingar som står bakom så mycket av det goda i vårt samhälle ses ofta som något negativt som helst ska bort. Jag har också slagit över hur utvecklingsläran nästan slatt igenom totalt. Allt tycks självklart förklaras av att vi en gång satt i ett träd i Afrika. Okunskap om kristen tro är också frapperande stor. Inte bara bland unga utan faktiskt också bland medelålders och de som ska vara bildade. Mycket vanföreställningar vad kristen tro är eller ingen kunskap alls. Det unika med kristna tron har också ofta försvunnit. Fina ord som relativism och individualism är centrala. Alla auktoriteter är ju borta. Var och en gör vad han själv behagar. Och han väljer att ta vad han gillar och tycker om. Du kanske får vara en kristen om du vill och känner för det. Men jag plockar ihop min egen lilla mix. Dock, ingen har någon som helst rätt att ha några synpunkter på denna min lilla mix. Författaren G.K. Chesterton sa en gång: när människor slutar tro på Gud så tror de inte på ingenting. De tror på vad som helst. Jag ser också ett stort många gånger ointresse och att man inte bryr sig. Och också slagits av när människor frågan om livets mening och inför döden och efter döden. Liksom den kristna grundtänket finns inte där. Det är ofta helt sekulära svar. Sverige har blivit väldigt sekulariserat. Förundran nämnde Karl-Erik här. Ja, nu har han gått tror jag. Förundran nämnde han. Och i tv-gudstjänsten från Nyhem, avslutningen på Nyhem, så talade Thomas Sjödin just över förundran. Och må vi som kristna inte förlora och tappa förmågan att bli förundrade och hänförda över naturens skönhet och allt vackert i vår värld, absolut. Men också över Jesus, över det andliga tingen. Jag tror just ateismen och avkristningen är ett stort hot mot förundran. Vetenskapen, evolutionen och moder jord, ja visst gör dess försök att detta ska ersätta Gud. Det kan vi många gånger se i naturprogrammen till exempel. Men funkar det som substitut för människans innersta längtan och behov? Förundran, hänförd, ta till exempel en nybliven mamma eller pappa som står där med nyfödda undret i händerna. Alltså genetiskt vetenskapligt går det ju att förklara 50% av generna från varje, men det är ju så mycket mer. Något helt nytt. Ett livets mirakel. Vart ska man vända sig med sin tacksamhet och hänförhet? Mot den totalt meningslösa blinda slumpen. Eller mot att någon amöba hade en grym tur i en ursoppa en gång. Chesterton sa också en gång: det värsta ögonblicket för en ateist, det är när han är mycket tacksam, men han är ingen att tacka. Detta är inte hela bilden. Många menar att Sverige inte alls så sekulariserat som man kan tro. Det finns en stor kristen andlig öppenhet. Men sen till det jag främst vill stanna inför idag. Väldigt nära med ordet förundran är just rörd och berörd släkt. Upplever man förundran, ja, då har man blivit rörd och berörd. Och det är så viktigt att kunna bli det. Och jag är rädd också för att det är en bristvara, eller håller på att bli en bristvara i vårt land. Vi har ett kallare, kyligare samhällsklimat. Det blir allt mer individualistiskt och självcentrerat. Jag, mig, mitt och min lilla värld. Eventuellt stänger man av annat eller man bryr sig inte tillräckligt. Vi kan se det på gängkriminalitet och massskjutningar nu. Hur själva livet blev devalverat. Det betyder inte så mycket längre. Men vi kan också vända det mot oss. Vi goda, skötsamma, rediga svenskar. Vår lösning, dessa vilsna ungdomar, det är bara att bura in dem och kasta bort nyckeln. Vi blir inte heller berörda över dem. Och jag tänker på David Wilson när han på slutet på 50-talet hörde om just våldsamma, vilsna tonåringar i New York. Han fick nöd. Det var bönemöte och sen åkte han till New York. Och resten är så att säga historia som bland annat skildras i boken Korset och stiletten. Inför det här oberörda, jag slås också av det här våld och misär. Hur man läser ganska ofta att någon kan ligga slagen eller övergiven på gatan. Även barn och folk går förbi och ser det helt enkelt inte bara. Eller låtsas så. Eller tiggare det här. Tiggare är inte okomplicerat, men det skildras ofta som ett problem att det är problem för oss. Att vi ska behöva möta och se detta på väg till vårt köptempel. Eller flyktingar. Idag är det överbud bland politiker och tycka hur vi bäst ska få hindra dem att komma hit och hur vi bäst ska få ut dem härifrån. Oavsett hur idiotiskt och kontraproduktivt många gånger är, eller de flesta gånger är. Vi har det här med statsegoismen. You say first, eller Sverige i första hand. Och vad vi tjänar på och så vidare. Vad är barmhärtigheten? Vad är medmänskligheten? Vad finns att bli rörd och berörd av en annan människa och hennes livssituation? Än en gång, det är inte hela bilden. Det finns väldigt många brinnande eldsjälar i Sverige, även utanför våra kyrkor. Men jag tror lite för ofta så riktas detta engagemang att bli rörd och berörd delvis åt fel håll. Det kanske bara gäller djur och natur. Ett katthem eller gatulösa, vad heter det, gatuhundar i Rumänien eller någonting. Eller det som är i min närhet, det som berör och angår mig. Och jag tror att allt mycket annat så förblir man oberörd av. Och här tror jag också faktiskt att sekulariseringen, avkristningen, har en viktig del. Men blicken kan inte bara riktas utåt mot de andra där ute. Det måste också riktas mot oss, vi kristna. Är det inte så att det är lättare för oss att bli mindre berörda idag än det var förut? Inför nöd och lidande i världen, ja. Men jag tänker också på till exempel, ta coronakristendomen. Redan tidigare var det en stor fara att på gudstjänster, att det var en väldigt stor del var närvarande men de var inte deltagande. Och hur farligt är det inte då med coronakristendomen att vi blir ännu mer konsumenter, passiva av gudstjänster på lite distans. På lite distans, jag vet när man hade ungdomar med till Nyhem många gånger när det var varmt, då ville de gärna sitta utanför tältet. Men jag gillade inte det för jag visste hur det blev. De satt där och kastade lite pinnar och det som skedde in i tältet, närvaron, den andliga nerven, det blev på distans i bakgrunden. De blev inte en del av det. De blev inte berörda då. Det finns också en risk att vi blir till mans och kvinns recensenter och kritiker av gudstjänster och möten och predikningar. Vi sitter där och bedömer det. Ja, det där var bra eller mindre bra. Det där var en bra eller mindre bra predikan. Men vi är inte i det och vi blir inte berörda då på samma sätt. Vid coronakristendomen är det också en stor fara att vi helt slutar ta del av gudstjänster och andakter, och då blir vi än mindre berörda. Jag ser också en blasé-fara bland oss. Vi som är uppvuxna i kyrkan, kanske alltid varit här. Vi har hört tusentals predikningar, kanske läst tusentals kristna böcker och tidningar, hört vittnesbörd. Vi har hört allt. Det är en risk att vi inte blir som Karl-Erik sjöng om här. Att vi känner oss ovärdiga och att vi blir förundrade. Nej, vi kanske blir blasé. Vi kan riska att vi blir avtrubbade, att vi inte längre reagerar, att vi inte blir förundrade. Att vi kanske tar nåden för självklar när vi är uppvuxna i kyrkan. Jämför det mot exempel en nyfrälst. Vi har också en medelklassfara. Vi har det så bra. Vi har allt vi behöver och mycket mer därtill. Och arbete, karriär och intresse riskerar allt mer ta vårt fokus och vår tid. Vi kanske vill ha en kristendom som är lite laid back, lite tillbakalutad, lite lagom. En konsert eller en möte då och då man träffar vännerna. Men det kanske stannar där. Alltså vi har det så bra så det blir lätt så att vi inte behöver Gud. Vi är oss själva nog. Och då blir vi inte heller berörda. Jag kan också se en osund toleransfara. Det är mycket i vårt samhälle som är fel. Eller är på väg åt fel håll. Och förr så blev det i kristenheten stora reaktioner. Och man gjorde saker och det blev kraftsamlingar. I Bibeln är den kallelse till att ställa sig i gapet. Men idag är jag rädd för att vi tolererar det mesta. Vi bryr oss i varje fall inte tillräckligt mycket. Eller också saker mitt i vår kristenhet eller mitt i våra församlingar som vi har väldigt svårt att få ihop med kristen tro och liv. Men vi tolererar det. Eller vi bryr oss inte tillräckligt. Eller vi får ingen nöd över det. Ta till exempel Esra i Gamla testamentet eller Paulus i Nya. När det var något som var tokigt bland Guds folk, ja, det blev en sån reaktion hos dem. De fick sån nöd. Det blev bön och fasta. Och det blev att man agerade sen också. Jag tänker på David Wilkersons budskap till Sveriges kristenhet 2004. Det var just det om likgiltighet eller apati bland Guds folk i Sverige. Vi blev inte tillräckligt berörda. Jag ser också en fara med en kall och död ortodoxi. Alltså, vi kanske har rätt tro eller rätt bibeltro. Men kärleken, som det har talats och sjungits mycket om här idag. Glöden och nöden och elden kanske falnat eller är borta. I David Wilkersons budskap talar han också om att the fire is gone. Elden är borta eller har försvunnit. Att livet och evighetens allvar inte är så central för oss längre. Eller just som nämndes, kärleken till medmänniskorna och till Gud. Kanske är det länge sedan många kristna i Sverige idag blev berörda. Eller man blir det inte så ofta längre. Vi som Guds folk, vi behöver faktiskt bli rörda och berörda av Gud, få ett möte med Jesus och på nytt få uppleva den helige andes närvaro idag i denna tid, kanske mer än någonsin. Och Sverige och Sveriges folk, ja, mer tillväxt, mer resurser, bättre skola, vård och omsorg, fler fritidsgårdar, fler poliser, mer fängelser, mer klimatåtgärder, mer lagar och handlingsrutin, information och kunskap. Ja, det är kanske bra. Eller kanske till och med behövs. Men det kommer ändå inte lösa Sveriges problem i grunden. Den djupaste bakomliggande problemen. Sverige och svenskarna behöver bli rörda och berörda av varandra. Av människornas nöd och av Gud. Hur blir vi då mer rörda och berörda? Ja, först kan man nämna några fyra rent allmänna saker. Rörd och berörd blir man bättre om man förmås att lyfta blicken. Bort från mig, jag, mig, mitt och mitt mikrokosmos. Världen och Sverige är full av, om inte egoister, så i varje fall självcentrerade egocentriker. Det handlar inte bara om egotrippade viktigpettar, utan det handlar faktiskt ofta, blir det så här, att jag och min familj bara, eller jag och mina problem, det upptar all min tid och ork. Och det är oerhört lätt att det blir så. Många gånger tycker man orkar inte mer än så. Men det blir lätt också en återvändsgränd och en ond cirkel. Vi behöver faktiskt ofta lyfta blicken lite bort från oss själva. Rörd och berörd ökar också med distans. Eller man blir mindre berörd och det blir mer berörd vid närhet. Ta ett exempel om du ser en notis i tidningen om en översvämningskatastrof i Bangladesh. Du kanske inte reagerar så mycket. Men om du ser tv-reportage därifrån, de kanske intervjuar de drabbade, du ser tårarna, smärtan och nöden i den offrens ansikte. Ja, då är det ganska svårt att inte bli berörd. Då kommer det närmare. Eller om vi som församling, vi är där på plats genom missionär och arbetar och bistår de nödställda. Ja, då kommer det än närmare, då är vi en del av det. Eller än mer om du själv är där på plats, mitt i smutsen och bistären och arbetar med offren. Du ser, du känner lukten och du känner med dessa. Du är mitt i det. Då är det omöjligt att vara oberörd när du är så nära. En variant på rörd och berörd är också att det ökar med det personliga mötet. På distans är det lätt att vara oberörd. Men ser man, hör man och lär känna en människa, då blir det svårt att vara oberörd. Att exempel det här med flyktingfrågan och flyktingproblemet, blir det kött och blod för oss? Vi lär känna människan. Då tror jag det blir något helt annat. Jag skulle önska för övrigt att en stor del av Sveriges politiker gjorde just det. Det är också så att rörd och berörd, det aktiveras också av aktualisering. Det man inte känner till, det finns ju inte. Och det man inte känner till, det lider man inte heller av. Men om det blir aktuellt, att man får kunskap, man möter något, får in i sitt liv, kanske drabbas själv av det. Då skapar det också en närhet och engagemang om man blir lättare rörd och berörd. För oss som kristna så handlar det också om mycket mer än så. Vi kan inte bara klaga på kylan i samhället eller sekularisering. Vi har ju fått ett uppdrag. Det stora uppdraget, missionsbefallningen. Men för att kunna beröra andra, så att andra får möta Jesus, så måste vi först själva bli berörda och möta Jesus. Berörd av Gud. Ja, det står faktiskt i Bibeln att det är Gud som berör. Jesus säger så här: ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom. Det står till exempel i Gamla testamentet om ett antal trogna och modiga stridsmän. Där står det: vilkas hjärtan Gud hade rört. Det är Gud som rör och berör människor. Ett möte med Jesus berör. Ni vet Lina Sandells älskade sång En liten stund med Jesus. Det ger åt hela livet en ny gestalt, en ny och ljus gestalt. Och allt förändrar sig. Oj vad många exempel det finns genom hela historien på detta. Att ett möte med Jesus, det förändrar allt. Antingen är det fysiskt eller andligt. Allt förändrar sig. Låsningar försvinner, helande sker. Och livet får en helt och ny och ljus gestalt. finns ju också väldigt många exempel i evangelierna. Ta Zacchaeus eller kvinnan vid Sykars brunn och så vidare. Eller tänk på lärjungen Johannes. Han som hade sett och upplevt så mycket. Han blev inte blasé och tog allt för givet. Han talade alltid om Jesu kärlek som var så dyrbar för honom. Och när han i Uppenbarelseboken 1 står att han får ett nytt möte med Jesus på sin riktiga ålder. Han blev, det står, när jag såg honom föll jag ner som död i hans fötter. Jesusmötet berör hur det än sker. Och så hela treenigheten, andens närvaro, berör genomgripande och dramatiskt. Ta på pingstdagen, Petrus, den fege, lite mesige eller vankelmodige Petrus. Han blir ett modigt lejon och klippan som Jesus sagt att han skulle vara efter han har fått möta och ta emot den helige ande. Då blev han sann berörd. Och folket på platsen blev också berörda. 3000 stycken, står det, fick ett stygn i hjärtat. Eller de fick syndanöd och de ropade om att bli frälsta. Och det blev väckelse. Ett öppet, förutsättningslöst läsande av Bibeln berör också. Av Guds ord. Fråga Emmauslärjungarna. Som fixar ett rejält kristologiskt bibelstudie över gamla testamentet av Jesus själv. Och vad utbrister de då lite senare? Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss? Viktigt att läsa Bibeln med ett öppet sinne och med andens upplysning. Man kan faktiskt vara professor i teologi och ändå vara ganska kall. Men oj vad många vittnesbörd det finns att en person har fått en bibeldel eller en bibel och de har mött Gud och blivit frälsta. Jag läste ett exempel bara om gången prostituerad kvinna på Plattan, Sergels torg i Stockholm. Hon fick bara ett nya testamente till sig och lite senare kom hon tillbaka frälst och förvandlad. Guds ord berör. Bönen och bönelivet självklart berör också. I Bibeln kan vi läsa om att den enskilda andakten resulterar i att man får möta Gud på ett radikalt sätt. Att man får göra andliga upplevelser, att man får syn och visioner eller kallelse och uppdrag. Men det står också mycket om den gemensamma bönen. Ta ett exempel i Apostlagärningarna 4. Den unga församlingen var hotad och förföljd, men man var i gemensam bön. Och vad står det då? När de hade bett, då skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Eller ta Paulus och Silas i fängelset i Filippi, Apostlagärningarna 16. De var och sjöng lovsång och bad. Blev någon berörd av det? Ja, faktiskt minsann. Det blev jordbävning. Och det blev befrielse och det blev en familjeväckelse. Bönen berör. Och gemensamma bönen är för övrigt en av själva grundtanken. Oj, nu slås jag. Med församlingen. Det blir, när det blir som det är tänkt så blir det som en kristen seriekoppling. Att mer och fler kan bli rörda och berörda när man ber tillsammans. Men det är också så att nöden kan driva oss till ett andligt möte med Gud och bli andligt berörda. Och jag tror det sker ganska ofta, eller ofta har varit så. Stefan Lindgren, vår tidigare pastor, han berättade om en historia från Indien om en människa som längtade efter ett möte med Gud. Och han kom till en guru där och guren tryckte ner honom under vattnet så att han fick luft. Och när han nästan höll på att drunkna så lyfte han upp honom. Och han flämtade efter luft den här mannen och sa, och då sa han till honom: när du längtar efter Gud lika mycket som du längtade efter luft nu, då kommer du att finna honom. Men vi har många löften i Bibeln att till exempel närma er Gud så ska han närma sig er. Eller ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Eller ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Också så att berörda kristna berör andra. Att vara berörd av Gud, det smittar. Till exempel om en blir andedöpt, vad händer? Ja, det blir ofta flera det. Det finns många proffsiga talare och så vidare, men det kan lätt bli kyligt och dött. Däremot, om det är med en skakande, stammande stämma, är det någon som är berörd av Gud och säger någonting, då berör det de som lyssnar. Hur en oproffsigt det är. Och det är en uppmuntran till det personliga vittnesbördet. Vill du att andra ska bli tända för Gud och brinnande, ja, då är det bästa att du själv blir det. För det smittar nämligen rejält. Kanske värre än coronavirus. Eller bättre. Sverige och svenskarna behöver frälsning, evangelium och Jesus. Men igen, genom sekulariseringen så är det ofta ett ointresse. Det är sitt bäst. Eller som jag tycker är ganska vanligt, man kan vara intresserad. Man kan gilla det. Men det blir inte mer än så. Det stannar där. Det blir ingen radikal omvändelse och efterföljelse. Igen, svenskarna behöver bli mer rörda och berörda. Den hårda jorden behöver bli mottaglig. Hur? Ja, dels är det faktiskt Guds suveräna handlande. Vi talar om väckelsevågor, vi talar om sökningstider. Fast det är också alltid Guds vilja att en människa ska bli frälst. Idag är först och främst frälsningens dag och inte imorgon. Och vi är kallade att inte bara vara människofiskare utan faktiskt också jordbruka och gräva och bearbeta den hårda jorden i människornas liv. Hur ska människor kunna bli mer rörda och berörda i Sverige? Ja, i sista delen är vi så kort som möjligt stanna inför några punkter. För att svenskarna, eller våra nästa, våra nära och kära ska bli mer rörda och berörda, ja, då måste de få höra evangelien. De måste få höra det kristna budskapet. Alltså förr så konfirmerades nästan alla i Sverige eller gick i söndagsskola. De allra flesta hade en grundkunskap om vad kristen tro är. Och kom man i en kris så visste man ofta var man skulle vända sig. Idag, än en gång, så är vi kristna analfabetister i Sverige. Sverige är ett missionsland. Och då gäller sannoliken Romarbrevet 10 där Paulus säger, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Alltså kunskap om kristen tro och evangelium måste ut först och främst. Och det finns fantastiska löften också i Bibeln om skörd. Till exempel i Jesaja 55 står det att Guds ord i gamla översättningen ska inte återvända fåfängt. Utan det ska faktiskt göra och verka det är tänkt för. För det andra, Sverige och svenskarna behöver komma under ett andens andliga inflytande. Igen, sekulariseringen och synden. Bibeln talar om att människor är förblindade eller har fått ett hårt hjärta. Och synden gör en inkrökt i sig själv. Ger ett oberörhet och ointresse av Gud i sig själv. Vi tänker kanske lätt så att alla nästa människor ligger vakna i ångest natten igenom och längtar efter att bli frälsta. Men så är det oftast inte. Väldigt många är, sover andligt sett, är kalla och oberörda just nu. De behöver bli tinade, värmda och varma, berörda och rörda. Just andens närvaro förändra saker och ting. Och bön och förbön också. Just andens inflytande. Jag läste till exempel en gång i väckelsen i Pensacola. Det var det en yngling som inte hade någon susning vad det handlade om. Han visste inte om något andligt behov. Men han råkade komma in på en gudstjänst där. Och när han väl var där i den atmosfären, då blev han så berörd. Han fick sån syndare. Han bara måste fram och bli frälst. Andens närvaro gjorde något med en död, kall själ. Man kan också höra om ibland att någon människa ska komma in på en gudstjänst och hör innerlig lovsång. Det händer något inom, något tänds, något väcks, en längtan. Jag tror också Svensson behöver möta och lära känna en kristen. I väldigt många vittnesbörd, de som blir frälsta, så hör man just att de mötte en kristen. Igen, då får de ju del av förhoppningsvis av evangelium. Eller kommer under ett andligt inflytande via en annan kristen. Och då kan någonting börja att hända. Någonting väcks, någonting tänds inombords hos dem. Ibland kan det gå snabbt, radikalt. Ibland är det en process som tar lång tid. Dock, steget direkt in till en kyrka och gudstjänst kan ofta vara alldeles för högt och långt. Därför tror jag det är så viktigt för oss att vi odlar relationer med våra medmänniskor eller vår nästa och så vidare. Jag har sagt det många gånger, till en början så tror jag faktiskt att vårt köksbord är viktigare för en människas frälsning än vårt altarbord i kyrkan. Jag tror också vi som kristna behöver vara mer proaktiva. Vi ska leva som kristna och gärna då berätta och vara på det sätt vi ska vara. Men jag har också insett att väldigt många människor sitter så fast. Alltså att bli kristen, det blir inte av. Jag tror de behöver hjälp faktiskt, och hjälpas och ledas fram till frälsningen. Ni som är lite äldre minns hur du var förr, då har du en väldig hjälp framåt. Ska du inte bli frälst ikväll? Det var bänkfiske och det var allt möjligt. Och många gånger var man nog faktiskt en hel del ovis. Men jag tror definitivt vi är i andra diket idag. Var proaktiv. Jag tänker på Zacchaeus. Visst var han andligt intresserad. Intresserad, i varje fall nyfiken på Jesus. Men det är inte säkert det hade hänt någonting om inte Jesus varit proaktiv. Han gick ju fram till Zacchaeus och bjöd in sig till hans hem. Då hände det något. Kanske är det också så att Svenssons lilla värld måste falla eller i varje fall skakas. När allt löper sig illa gång så fortsätter det lätt att bara göra det också och ingen förändring sker. För att någon andlig förändring ska ske så måste kanske något skakas, något förändras så att man stannar upp och tänker till. Kanske en motgång, en sjukdom eller sorg. Ofta är det i krisen som en människa vänder sig till Gud, om inte innan. Tyvärr har vi ofta rest upp så mycket och byggt så vårt eget liv på så mycket för att klara oss själva till varje pris. Ibland måste detta skakas och falla för att man ska inse sitt behov av Jesus och frälsning. Också vi kristna, vi som församlingar, vi behöver uthållighet. Vi behöver tänka strategiskt, utvärdera vårt arbete och naturligtvis be och söka Gud. Men vi behöver också hålla i och hålla ut till vi får se resultat och skörd. I Galaterbrevet står ju, låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Till sist. För att Sverige och svenskarna, vår omgivning, våra nära och kära ska bli rörda och berörda som leder till frälsning, så behöver vi först bli rörda och berörda. Det finns så mycket som vi drar oss åt fel håll, ger oss fel fokus eller får oss till och med att svalna eller till och med kallna. Det går egentligen av sig självt, det är naturligt, allt som är varmt svalar jag av sig själv om ingen ny energi tillförs. Elden behöver börja brinna på nytt hos oss. Eller brinna starkare. Tre korta bibelord. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Nu tredje mok. Eller psalm 119. Jag förtärs av brinnande nit. Därför att mina ovänner glömmer ditt ord. Eller Romarbrevet. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Eller två sånger. Och det är intressant att just Karl-Erik sjöng den ena. Vi måste gripas av din kärlek. Gripas på nytt. Eller Pelle Karlssons sång. Herre, rör ditt folk igen. Med din helighet, din hand. Låt en mäktig vind få blåsa hit. Herre, rör ditt folk igen. Det är vår bön. Det är vår längtan. Det är vad vi behöver. Men det är också vad Sverige behöver. Herre, rör ditt folk igen. Så att vi kan röra och beröra andra i vår omgivning. Amen. Herre, rör ditt folk igen. Vi tackar dig för vad du har gjort genom historien. På denna plats, Herre. Mängder av människor som idag befolkar himlen för evangelium som har predikats i Emmaboda och Gullabo med omnejd. Men Herre, det är inte färdigt. Det är mycket kvar att göra. Vi ser stora behov i Sverige, Herre. Mängder av människor som behöver få sina behov och längtan fyllda. Eller först behöver inse sina behov. Men Herre, hjälp oss. Tänd oss. Fyll oss. Sänd oss. Herre, om något kallnar, svalnar eller falnar hos oss. Tänd din eld och låt den få brinna. Herre, hjälp oss. Fyll oss. Sänd din eld ibland oss. Amen.